Vet du varför vi är här?
Nej, varför?
Varför vi är här på Portal? Det är för att det var ett reportage i Rapport i måndags som handlade om hur svårt krögarna har det.
Nämen!
Claes Lindberg försöker kämpa vidare men upplever att de senaste restriktionerna, som innebär att restauranger inte får servera alkohol efter klockan 20, gör det omöjligt att gå runt.
Alltså, vi är nere på alltså -70%, alltså. Och de här stöden som har kommit, det är ju inte ens i närheten, alltså. Och de senaste som betalades ut, det var ju nu i våras.
Han såg jättebekymrad ut. Och det var så tomt i restaurangen.
Jag tror att det sorgligaste är att de riskerar att få säga upp personal. Det var någon annan kock som var så förtvivlad över det, eller en restaurangägare snarare.
Ja.
Som berättade att han hade liksom legat vaken och gråtit. Därför att om man inte får in några pengar så kan man ju inte ha kvar personal. Det går ju inte.
Nej.
Men då är det ju människor som man känner.
Ja.
Som man måste bara säga tyvärr till. Förstår du vilken smärta?
Ja. Men nu ska vi inte
gräva ner oss.
Det är för tråkigt. Nej. Utan då tänker jag, nu ska vi stötta Portal.
Ja, så här,
det handlar ju inte om någonting annat.
Nej, vi kavlar upp ärmarna och uppoffrar oss genom att äta jättegod mat. Jättegod spetskål.
Märkte du nu att du fick smör med din lilla bulle? Ja.
Och du fick, vad fick du?
Jag fick lite olivolja i en sån här
därför
extremt
att du
fin liten skål.
Och det hade du inte ens liksom bett om.
Nej, utan det här bådar gott. Nu kommer den här fåniga sekvensen när jag ska säga.
Ja!
Då var det dags för lunch med Montelius igen. Det här är en podcast. Alltså förstå, det här kan vara något av det svåraste som jag har under nu pandemin. Det är att spela in de här praterna hemma.
Mm. Då du måste liksom leka att du inte är hemma. Alltså på ett sätt måste man ju leka
ja,
det.
Och så måste det vara ett okej ljud. Vilket gör att jag stoppar in liksom huvudet i en garderob. Så att det blir lite ljudisolerat. Annars så att det inte ekar, va? Ja. Och sen ska man ju låta någorlunda. Ska låta lite naturligt. Men samtidigt med energi. För mig är det svårt för att jag måste få in det här med att podden kommer från Expressen Kultur.
Mm.
Mm. Och sen säga vad den heter. Och sen var vi är. Och kanske ibland vad vi ska äta. Alltså det ska in lite grann så här information i början. Så att liksom. Men ju, sen det här började att jag måste säga att det här är en podcast från Expressen Kultur. Så har det liksom blivit så svårt.
Men det är en jättesvår grej att säga.
Ja.
För man vill ju inte. Alltså man ska säga så här.
Ja, kan du testa, kan du ta den liksom?
Ja.
Ja.
Men det som ska med är vilka vi är.
Mm.
Kanske något om vad vi har för yrke och så.
Mm.
Mm. Att det är en podcast från Expressen Kultur. Är det något mer?
Du behöver inte säga förresten vad vi har för yrke. Men
nej.
Expressen Kultur, vad podden heter,
just det.
Vad restaurangen heter där vi är. Och kanske lite kort vad vi har beställt in.
Mm. Det här är alltså. Nej, jag kan det här. Det här är alltså podcasten Lunch med Montelius. En podd från Expressen Kultur. Vi som pratar heter Gunilla Brodrich och Martina Montelius.
Redan nu blir det ju konstigt. Redan nu låter det inte alls som
det. Det låter som ett barn som försöker leka på.
Nej, jag vet inte. Du låter som du lät plötsligt som du jobbar på P2 eller någonting.
Eller, nu börjar vi komma in på vårt ämne.
Ja.
Jag lät också lite som en som liksom ropar ut saker i.
Det var det.
Lokaltrafiken. Jag hade lika gärna kunnat säga.
Eller på varuhus. Lilla Martina letar efter sin
poddkompis. Martina kom till oss på make-up-avdelningen och var jätteledsen. Därför att Gunny hade fastnat vid några nävertofflor och glömt att berätta det för Martina. Nu gråter hon.
Ja.
Alltså, det är väldigt många saker som är mitt fel i den här podden. Liksom när det gäller att gråta över att den inte förstår saker. Men i alla fall, lyssnarna, för den som till äventyr som visat det, så det här är alltså en podcast. Det här är en podd.
Säg vad vi är nu så.
Vi är, det här är en podd från Expressen Kultur. Och vi heter Gunilla Brodersson och Martina Montelius. Och vi skriver ibland faktiskt i Expressen båda två. Gunilla är anställd på Expressen och jag nej men så här, vi är på en restaurang.
Ja.
Och den heter Portal.
Ja.
Visst?
Ja.
Och den ligger på Sankt Eriksplan 1, jättenära den där parken. Vasaparken.
Nu är det alldeles för mycket information. Tack så mycket, det här ser jättegott ut.
Och nu blev det jättebra timing för er nytillkomna lyssnare och naturligtvis också för er andra. För nu kom Gunnis och min spetskål.
Ja.
Gunnis spetskål är vegansk, min är liksom vanlig, vilket jag antar betyder att den har ost till exempel på sig.
Det brukar det göra.
Och sen har jag något annat som jag inte riktigt vet vad det är som du inte
har. Det har jag också, någon slags linsstuvning. Nej men nu så.
Men det här är själva spetskålen. Ja, då. I alla fall, käkar vi. Men det är konstigt att vi kom in på det här, för att du bad ju mig att lyssna på olika röster.
Ja, men saken är den att jag kom att tänka på det när jag spelade in min 12:e variant av den här påan, så kallade påan. Hemma i garderoben.
Det är alltså en förkortning för påannonsering. Jag är jättestolt över det.
Ja. Det är lite branschsnack.
Oj vad gott va.
Ja. Ja, för då börjar, hur gör man för att få ett liksom naturligt tilltal eller tonfall i radio och tv? Det är ju jättesvårt. Det enklaste är egentligen att gå in i någon slags roll. Alltså för grejen att du vill ju ha ett naturligt tonfall, men du måste ju ändå tillföra energi. Så att det inte bara, hej det är Gunilla, vi ska spela in, alltså det går ju inte. Det är jättetråkigt.
Det beror på vad det är man ska presentera också. Vad heter den där fantastiska? Det fanns en hallåa i SVT när jag var barn som hette Ragna i förnamn.
Ja, det kommer jag ihåg.
Hon var väldigt snygg. Och otroligt förtroendeingivande. Liksom en sån som man vill ha som mamma.
Ja, just det.
Och jag kommer ihåg
trygg person.
Och hon hade en sån bra avvägning mellan det där jätteprofessionella och det privata.
Hej. Idag ska vi titta på en folksaga som kommer från Tjeckoslovakien och en som kommer från Ungern.
Alltså det är en sak man gör mycket nu under coronan, det är att titta på tv och lyssna på radio, eller hur?
Aha.
Och då lägger man märke till saker och ting. Och då, eftersom jag höll på med det här att jag försökte låta naturlig eller hitta ett tonfall, så började jag liksom tänka lite på hur andra låter. Det var därför jag skickade dig de här olika klippen. Det första som jag skickade till dig, man kan nästan dela in dem i kategorier. Alltså hur låter folk när de pratar? Det första exemplet är från P1 Kultur. Det vill jag kalla för skådespelaren. Är du med på det?
Så har det blivit dags för ett långt kulturreportage här i P1 Kultur. Författaren Inger Edelfelt har under 4 decennier satt djupa avtryck i generationer av läsare med sina romaner, noveller och serier, präglade av vanliga människors längtan efter det ovanliga. Nu en ny bok om en flicka som håller på att gå under. Och så det där magiska, det där om mellanförskap och eskapism, det mystiska som håller oss vid liv. Den nya boken heter Om snö och guld. Jag heter Lisa Wall och det här var P1 Kultur.
Kommer du ihåg hur det lät?
Ja, alltså, för mig var det på något sätt, min tolkning av vårt skådespelare i det här fallet är att de som just, alltså tunnelbaneförare som ska ropa ut saker som inte är förespelade då, de har ju tagit ton av varandra. Så alla säger liksom, se upp för dörrarna som stängs. Eller du vet. Ja. De har hittat ett tonfall som de känner är det man ska ha.
En sociolekt kanske.
En sociolekt, och den finns ju i radion också naturligtvis. Men det är lite för mycket Mountain Dew över det. Det är liksom generiskt. Man får inte veta något. Alltså det är ungefär som en sån här... Nu vill jag säga att jag inte pratar specifikt om den här Lisa, för jag vill inte att hon ska bli ledsen. Men, och det är just det som är grejen. Det är inte specifikt.
Nej.
För att det är så många som har den rösten.
Ja.
Det är ungefär som när någon, när en aspirerande författare skriver liksom och gör sitt bästa, man ibland direkt kan tänka, ha, du läser Stig Larsson eller du läser Inger Edelfelt och du vill låta som den, och så tänker man, men gud, vad, hur låter du? Vad är du? Hur skriver du när du är dig själv? Liksom? Så.
Så, ja. För att det är ju, det är ju en väldigt hög insats, får jag säga. Alltså det är konstpauser och det är magstöd och det är liksom inlevelseförmåga, eller hur? Men sen är det ändå så här att jag hör ändå inte vad hon säger, utan jag tänker bara på hur hon säger det.
Och där faller ju.
Ja.
Det som är grejen, men det konstiga är att en del kan göra jättespeciell radioröst.
Ja, den är fantastisk. Den är väldigt vacker också, själva rösten. Alltså melodiös och...
Men man kan ha väldigt särpräglad röst som ändå inte... Alltså det som är så roligt. En vanlig skådespelare, den kan ju ibland vara liksom manierad på ett sätt som gör att man missar själva arbetet, själva rollen. Men så finns det andra skådespelare som är jättemanierade också. Men som är det på ett så begåvat sätt så att allting går fram ännu starkare. Typ Ernst-Hugo Järegård eller Margareta Krook eller dem. Därför att det är deras manier.
Tänk om man till exempel träffade Tarzan i djungeln och gav honom det här.
Nej, då går jag längre än så. Djungeln, det är hans hemvanda miljö. Där har inte jag att göra. Men låt oss träffas på en neutral miljö.
Ja,
var? Nordpolen. Där kommer Tarzan springande mot oss i kraft. Jag blir rädd, du som kvinna kanske inte blir det. Jo, det bör du bli. Vad gör du? Du sitter och har din frukost med fleromättat här, mättat där. Du ser honom komma. Vad gör du? Du tar det mättade först, slungar rakt i gapet på den store Tarzan. Ja. Vad händer?
Gud, han får det som en sten. In genom munnen, ner i magen, där ligger det hårt, kallt, tungt.
Det ligger så tungt så han bryter benen. Jo, men med flera meter. Man kastar det rakt i munnen på honom. Ett belåtet leende sprider sig över hela Tarzan. Därför att detta sprider sig och rensar upp och gör honom vänlig. För han får solsken, han får växter.
Flora, dora, vora. Floromätta.
Ja, exakt.
Vad var det här då?
Jo, att man kan vara särpräglad på olika sätt. Eller egentligen är det enkelt. Man kan vara särpräglad på ett sätt som man har lärt sig. Eller man kan bara vara särpräglad. Alltså till exempel Lotta Bromé. Eller Robert Aschberg. Eller en av dem som vi kommer... Jag ska inte föregripa din lista.
Nej.
Men en av dem. En del har ju liksom en röst som man känner igen på en bråkdel av en sekund. Men den målar inte över det den berättar. Jag vet inte vad det är.
Nej.
Det är särbegåvning.
Eller... Det är särbegåvning.
Ja.
Okej, nästa röst på min lista, det är ju då, vad ska jag säga, den internaliserade. Alltså den rösten som är så djupt nere med ämnet, så att den nästan är ämnet. Och då pratar jag om Mats Nileskär.
Han är med på den där listan. Över dem som liksom Nej, men om man väl börjar, eller om jag i alla fall väl börjar lyssna på Mats Nileskärs röst, så vill jag aldrig sluta. Och om jag skulle få liksom ett tragiskt besked och fick välja vem som skulle leverera det, så skulle jag gärna vilja att han gjorde det. För det är någonting med just den typen av skånska också. Och som är så lugnande. Och det är som att han... Jo, det är det här också. Han förmedlar en känsla som jag inte vet hur det går till när någon förmedlar det. Men en känsla av att även om någonting skulle gå fel, även om han skulle råka säga fel eller något annat skulle skita sig, så är det ingen fara. Man är fullständigt trygg. Man känner att Mats Nileskär, han skulle kunna i princip vara med om det här som de... som är hela orsaken till den rigida säkerhetskontrollen på Sveriges Radio, som inte får hända. Att det kom en främmande makt och kapade radiostudion. Han skulle klara att sända färdigt ändå. Han skulle liksom säga, ja, men nu kom det en person här som genomför en militär kupp i Sverige. Nej, det är inte så det funkar.
Nej, men varför är han skåning?
Det är han väl?
Va? Ja. Är han det?
Nej.
Men jag har inte tänkt på honom som skåning.
Pratar han inte skånsk? Nu orkar jag, du hör allting över det. Men det var ju en skåning i den länken som du skickade
Mats
till mig.
Mats Nileskär.
Ja, men det var ju en skåning.
Ja, men han, inte han.
Vadå inte han? Det var en annan jätterolig skåning som... Och så här kom och den här låten.
Så här låter Mats Nileskär. Finns det inga samvetskval. Det var han, Jaffa, BBE-stallet och kollektivet Ghetto Superstars.
Vänta.
Som etablerade en ny ofiltrerad estetik.
Ofiltrerad estetik.
Påverkade av bland annat råheten i Chicagos
Råheten, det är visst skånska, Gunilla. Googla nu var Mats Nileskär är född.
Det ska jag göra, det är väldigt viktigt, va?
Nileskär.
Alltså det enda jag får fram på honom är att han har svenskt medborgarskap. Så att
varför står det på inte det liksom
okay, född okay. Medborgarskap, sysselsättning. Okej. Okay. Ja, men jag, du får säga att han är skånsk.
Men det är klart att han är skånsk. Lyssnarna. Lyssnarna. Visst vet ni. Snälla skär i skåns. Nej, men man ser ju till och med på honom att han kommer från slättlandskap. Han har suttit där på tajet då. Sån där slickepinne eller vad det heter. Nej, det heter något annat.
Nej, jag ger mig.
Spikikaka. Jag tror Mats blir jätteledsen.
Okej, okay, svart musik på skånska. Nu börjar vi närma oss.
Svart musik på skånska. Ja, och han sa till och med.
Ja.
Någonting om Ray Charles.
Ja, men okej, okay, då jag är... Okej. Jag erkänner.
Och det är hemskt, jag tror alltid liksom. Jag tror alltid.
Ja, jag misstror alltid din skånska också. När du försöker låta skånska.
Det är inte det enda du misstror.
Okej.
Okay. Ja.
Ja.
Du
ja.
Ville, du kom på det här. Eller kanske var Karin Olsson som kom på egentligen.
Nej, vadå?
Att vi skulle ha den här podden.
Ja, det var det. Ja, men det var Karin.
Ja.
Hon bara föste ihop mig med dig.
Ja, så du hade ingenting att välja på. Men sen när du upptäckte liksom vad du hade framför dig, då tänkte du, gud vad bra, nu får jag glänsa. Egentligen borde det heta lunch med denna där. Egentligen borde det heta lunch med den som inte ens vet vem som är skånsk. Och inte skånsk. Som nästan alla vet liksom. Men inte jag. Det är ändå du som ska föreställa expert på Mats Nileskär. Det är ändå du som ska...
Tyvärr är det väldigt typiskt mig också.
Till och med vägrar liksom bara acceptera att någon är skånsk. Du är liksom lite vungen. Men jag tror att det är så du har tagit dig fram lite.
Ja.
Jag tror faktiskt det.
Jag har en bra självkänsla.
Ja, men du liksom tror inte på att du har hört jag hallå, hör ni, någon prata skånska. Så att den är skånsk med det. Du tar inte det för givet liksom. Utan du vågar ställa de tuffa frågorna. Det är det du vågar. Och liksom inte bara ta saker ur hästens mun eller vad det heter. Utan
nej.
Du bara...
granskade krit.
Du borde starta ett sånt där Instagram-konto som heter liksom anti-fake news hashtag kritisk granskning. Där du liksom tar reda på sanningen om till exempel vilket landskap olika personer som pratar radio egentligen kommer från. Du går hem till dem och knackar på deras dörr. Om det är deras barn som öppnar, då så säger du: vilket landskap kommer mamma från? Har mamma några gamla fotoalbum? Där kanske mormor har folkdräkt eller något annat där man kan... Nej, spring inte iväg nu.
Aj, aj, aj. Ja, okej. Var vi klara med att Nile skär där?
Ja.
Okej.
Men frågetecknen ihop nu, parser fortfarande. Ja.
Ja, nummer tre. Det är... den utslitne.
Åh, berätta mer.
Den utslitne har pratat så länge om ett ämne så att hen saknar energi och letar efter den energin i sin kropp.
Trevar.
Ja.
Rådbråkar sin kropp.
Ja. Och... med framgång får man väl säga.
Mm.
Ja. Mm. Men det får ett resultat som låter så här.
Välkomna till Lundströms bokradio. Skymning heter på engelska twilight. Vackert ord för en vid rätt tillfälle magisk stund på dygnet. På engelska kan det också ibland användas för att beskriva gryning. Jag förmodar för att det är samma rosaröda, diffusa strålar som sprider sitt sken från strax under horisonten. Dagens huvudgäst tänker sig nog inte någon gryning. Inte heller tänker hon på några vackra strålar när hon placerar ordet twilight i titeln på sin nya bok. Det är istället det sista ljuset innan mörkret hon tänker på. Och särskilt mörkret.
Okej, nummer fyra på listan. Kom du ihåg vem det var?
Mm.
Det var den här rösten från P4, va?
Det här är Karlavagnen i P4.
Och ikväll lyssnar du på Karlavagnen med mig, Farah Abadi. Och ni vet hur vissa är hundmänniskor, andra är kattmänniskor. Ja, jag själv är ju en människomänniska, men det kan vi snacka om en annan gång. Men idag vill jag specifikt prata om katter. Vad är det som är så fantastiskt med just katter? Jag menar, vi lägger massor med pengar varje år på katterna, vi tatuerar in dem, vi fotar dem, vi älskar roliga klipp på nätet med gulliga katter. Är det så över hela världen eller är vi svenskar helt enkelt tokiga katter? Och vad tänker katterna om oss? Alltså är vi katternas slavar? Det kommer med mat, städa, kälar när vi blir tillsagda. Ja, du lyssnar på Karlavagnen i P4 och dagens fråga är: varför är katter coolast och varför vill vi ha dem nära?
Och den vill vi kalla entusiasten.
Mm. Och det är ju kul.
Ja.
Ja, det är kul.
Ja, det är kul.
Alltså, nej men det finns ju... Nej, men, och det... Ja.
Mm.
Och det är väl en fas som man måste igenom ungefär som en hundvalp eller en kattunge.
Mm. Mm.
Eller ett litet barn. Så här, att man är så lycklig över att bara få vara med. Alltså,
ja.
Man glömmer det också. Att det är ju ett drömjobb.
Ja.
Att få prata i radio, det är mitt drömjobb till och med. Mm. Jag skulle jättegärna vilja... var Annika Lands typ.
Mm.
Det verkar så mysigt. Mm. Just det här att liksom vara fast anställd på Sveriges Radio, vilket för sig alla säger är en jävla mardröm. Men om man bortser från det.
Ja.
att man liksom är anställd någonstans för att prata i radio. Mm. Vore inte det liksom, tänk om du och jag på heltid höll på med den här podden, fast då skulle vi ha massa gäster och reportage, allt möjligt så här.
Jag undrar hur vi skulle, om vi skulle låta, om vi skulle liksom hamna i någon av de här facken. Vilka blir vi i det här?
Ja, vi har det ju ganska förspänt. Det är ju jävligt lätt för oss liksom, att snacka.
Just det.
För att vi har inte, våra liv står inte på spel på samma sätt. Nej. Det här är liksom någonting som i och för sig är väldigt betydelsefullt för mig. Mm. Men det är inte hela min försörjning, ska gudarna veta.
Nej.
Och det är liksom inte så att om jättemånga människor skulle tycka att Lunch mot Telius var jättedåligt så skulle vi bli arbetslösa. Så är det inte heller.
Nej, vi kanske skulle stänga. Vi kanske skulle sluta podda. Det är möjligt att det skulle göra.
Nej, men dels om noll personer lyssnar.
Ja, det är klart.
Men bara så att prata med varandra liksom.
Ja.
Eller om människor i och för sig lyssnade, men vi fick 100% klagomål.
Ja.
Skulle man orka då?
Nej.
Nej.
Nej, det skulle man inte göra.
Man vill känna
nu gör vi det här mera som en extra bonus liksom varannan vecka, för att det är så himla mysigt. Inte för att jag, nu är du utvald. Det var 500 personer som sökte det här jobbet som programledare i P4. Och du fick det. Så nu jävlar går du in i studion och levererar.
Ja, förstå det.
Ja.
Alltså det är klart att man dels blir überspidad.
Ja.
Och dels tänker så här, nu gäller det att jag visar att jag inte var fel val.
Just det, just det. Varje gång, varje dag, varje minut. Mm.
Och dessutom i ett sånt program, alltså på något sätt så är det, man kan ta vilken sinnesstämning som helst. Alltså lite grann är det att man ska vara uppåt också.
Ja, ja.
Men inte för, nej men gud vad hemskt.
Ja.
Jag skulle nog vara, mitt premiärprogram skulle vara det sämsta jag hade gjort.
Ja.
För att det är liksom, det är för mycket.
Ja. Ja, men det är en jävla konst att prata med tittarna och lyssnarna. Men det femte exemplet, hann du lyssna på det möjligen?
Nej. Där som du skickade i svansen. Nej, då...
Ja, just det. Då kanske vi inte...
Jag vet, jo, men säg den i alla fall.
Jo, det var Tali de Silva i Kulturnyheter. Det var alltså... Nummer 5, det är kategorin skribenten.
Aha.
Som egentligen hade gjort sig bättre kanske som i tryck.
Ja, för det är ju två helt väsensskilda saker. Ja. Prata och skriva, det går inte att jämföra. Nej. På samma dag.
Nej, det gör ju inte. Men istället har man fått uppdraget att läsa upp den här texten hemifrån, alltså via Skype eller något liknande.
Ska
och sen ska det då sändas i Kulturnyheterna.
Welfare Jazz inleds med singeln Ain't Nice, en låt om att vara en riktig mardrömspojkvän. Och man vill förstås tolka allt det här som ett sätt att göra upp med rockmyten. Ändå så uppstår känslan av att det kanske också finns en hemlig önskan om att få lov att gotta sig lite i den. Kanske för att Viagra Boys annars roliga, härliga underdog-perspektiv går sämre ihop med den här typen av texter. Eller kanske för att ironin som var så tydlig på debuten är mindre tydlig nu. Musikaliskt har Viagra Boys tagit stora kliv på gott och ont. Det är glittrig synt, det är stompy blues, det är country. Men som allra bäst är Viagra Boys fortfarande när de är snabba och helt enkelt manglar på. En påminnelse faktiskt om att Viagra Boys är som allra bäst live och bör upplevas live.
Det blir så konstigt.
Men det är där
det är så många olika liksom lager innan. Alltså vem är det?
Vem men överhuvudtaget
pratar man
ska...
Hur pratar man?
Ja, och när man ska göra saker som man inte kan göra bara för att man är den man är.
Ja.
Så blir det ju alltid fel.
Ja, det blir det ju.
Alltså man tänker sig extremexemplet. Ja. Man ber mig hoppa in en kväll för någon som har blivit sjuk. Som är cirkusartist.
Ja.
Kan jag det? nej, jag kan inte. Jag ramlar ner från trapetsen och slår mig fördärvad.
Ja.
Jag kan inte det.
Nej.
Och även de här sakerna som i bästa fall liksom låter lätta. Kanske inte är det egentligen.
Nej.
Utan då blir det tokigt.
Ja, det blir ju det.
Mm.
Det blir lite svårt när man ska göra en recension när man då ska... Man ska då kritisera Viagra Boys nya platta. Bara det. Bara säga Viagra Boys som om det vore en sån allmänt känd
ja, och
term.
Var börjar
och vadå? Det är väl inget konstigt med det?
Nej, men hur bedömer man ens Viagra Boys utifrån vilka liksom premisser?
Ja, just det.
Ja, men en bedömning.
Exakt. Och också inför tittare som aldrig någonsin i livet har hört talas om Viagra Boys. Det är så mycket som är svårt med det här.
Ja, hur mycket bakgrund ska man egentligen ge då?
Ja, just det.
Var ska man börja? Då blir det som den här påan igen. Hur mycket ska man på Viagra Boys för att ändå ha tid att göra den här bedömningen som man inte vet hur man gör? Så det som är så himla knasigt. Och sen dessutom så är det ja. Sån enorm skillnad på... Alltså hur man skulle be dig eller mig att läsa upp en litteraturrecension som vi hade skrivit
ja.
I Expressen
ja.
Och leverera den istället i
nej.
Liksom ljud. Nej, men det går ju inte,
nej, går
att
inte.
Den är liksom skriven för att läsas
ja.
Den är inte skriven för att talas.
Nej.
Det är en helt annan sak.
Ja, det är en helt annan sak. Ja.
Ja. Så att nej,
nej.
Alla ska bli nej. Vid sina lästar.
Ja, och kudos till alla ni som klarar av det här jobbet.
Men att
det här
prata.
Svåra jobbet.
Men ni vet ju själva, alltså är inte det en av Sveriges vanligaste repliker är så här: jag hatar att höra min egen röst.
Mm.
Nästan ingen tycker om att höra sin egen
nej.
Röst.
Nej.
Ska man tvinga en massa andra människor att höra ens röst?
Ja.
Men vem fan?
Ja, men på riktigt, alltså det finns ju, det är ju jättemånga influencers nu som ja, men de lyckas ju. De som lyckas klarar ju av att låta ganska naturliga.
Men, och det
och prata
är
med en kamera. Och
ja.
Vara naturliga.
Och grejen är att där är en ny konstform. Och där tror ja. Jag att jag är helt enkelt... Där tror jag att tiden har sprungit ifrån mig.
Ja.
För att när jag tittar på då influencers som mina barn pratar med sådär. Då ja. Märker jag att det är en annan... Det är helt enkelt en annan form.
Ja.
Så att där är på något sätt misslyckandena med. Mm. De tittar, de säger liksom, yeah, hi guys. Oh sorry, the lighting's no good here. Så flyttar de och vi får vara med.
Ja.
Och så säger de, oh sorry about my mic.
Mm.
Och så bla bla bla. Och sen så pratar de i minst en minut om något helt annat. Än det de ska prata om.
Mm.
Sen har jag förstått att det bland annat är så att man helst, om man är influencer och tjänar pengar på annonser, så ska man göra sin video så långt det går. Så att det går att få in många så här pluppar med annonser i. Tror jag att det beror på i alla fall. Det är bra om den är minst 10 minuter i alla fall.
Mm.
Men alla bisatser är med. Alltså det är om man, som om man skulle skriva en bok som verkligen var på talspråk på riktigt.
Mm.
Som att man skulle transkribera en intervju med någon och verkligen ha med alla och bisatser och ointressanta saker.
Mm.
Det är ofiltrerat.
Mm.
Fast med filter.
Mm.
Och jag antar att alltså de som är liksom som är barn nu, de har vuxit upp med det på samma sätt som vi kanske växte upp med det här med att stå och sjunga med en hårborste framför tvn.
Mm.
De vet hur man gör.
Just det, de vet hur man gör.
Och jag tror inte vi kan lära oss.
Nej. Och då, men jag tror också att den uppväxande generationen, vilket kanske är lite dystert, de kommer titta på de här exemplen.
Ja.
Eller lyssna på dem och undra, vad håller de på med? Vad konstigt. Vad konstigt det låter. Varför pratar de så där?
Ja, men som när vi kollar på såna här gamla 40-50-talsfilmer.
Ja, just det.
Där alla pratade så här.
Ja.
För det var så man skulle prata.
Ja.
Det kanske är det som är vi nu.
Det kanske är det. Ja.
Vi är dem för att vi pratar i någon sorts form. Ja, form.
Ja, ja. Men ja, jag vet inte riktigt vad jag far efter. Men jag, kanske att de här professionella radio- och tv-pratarnas tid håller på att
rinna ut.
Mm.
Alltså så här. Jag tror att det finns två svar på det. Det ena är att man tror ju alltid att nya saker är passerande flugor och så visar det sig att de hänger kvar. Det är den ena. Men det andra är ju att man tror hela tiden att för att en ny sak kommer så kommer allt annat att försvinna.
Nej, okej.
Okay. Till exempel att man trodde väl att TV skulle göra att ingen gick på teater, att TV-serier skulle göra att ingen läste på böcker, men det kanske finns plats för alltihop. Kan ju hända.
Det kan hända.
Och saker brukar få en revival i och för sig. Prata så här tror jag aldrig kommer att komma tillbaka med skådespelare.
Nej.
Så vissa grejer spelar ut sin roll.
Alltså några av de här är ju så originella så de kommer att bli legender. Men jag tänker inte. Jo, vilka tror du då kommer bli legender av de här exemplen?
Som vi tog nu på de här.
Ja.
Nileskär är ju redan legend.
Ja.
Men jag skulle i så fall satsa på, vad kallade vi den här som var som en valp?
Entusiasten.
Entusiasten.
Ja.
Tror jag har alla förutsättningar. För att är det någonting som krävs för att man ska etablera sig. Alltså det enda som, förutom begåvning så här förstås, men liksom det som är fullständigt nödvändigt för att man ska orka hålla på och klara av att etablera sig är ju faktiskt energi, angelägenhet, att verkligen vilja göra. Alltså de som är, och grejen är att det finns ju liksom till exempel människor som kommer in på scenskolan och är blasé redan första året de går. De söker liksom 10 gånger så kommer de in och sen blir de blasé och tar ledigt för att spela in reklam. De kommer inte bli någonting.
Nej.
Det är de som arbetar in absurdum som kommer bli någonting. Och det tror jag gäller vad man än gör. Det gäller till och med i den här nya märkliga verkligheten där man kan bli en legend till och med utan yrke. Man kan bli en legendarisk influencer. Men till och med då så tror jag att det är att kunna upprätthålla angelägenhetsgraden och strävan längre än några år som kommer att sålla agnarna från vetet. Och det gäller ju liksom allt. Som är den här typen av, det tänkte jag faktiskt på i morse, att jag ibland önskar att, så gör jag ju inte. Men ibland så tänker jag så här, tänk om jag hade ett yrke där man, ett yrke som gick att göra halvhjärtat. Men om man gör ditt yrke eller mitt yrke halvhjärtat så är det nästan bättre att man inte gör det. För att det blir bara så jävla sorgligt att ta upp syre om man gör någonting halvhjärtat. Och för att det ska bli bra så det funkar inte. Antingen gör man det eller så gör man det inte. Men vissa arbeten kan man ju, jag har haft arbeten som går att riva av. Om det handlar om att sortera någonting eller om det handlar om att liksom.
Men då om man ska välja av de här 5 rösterna, vilken, vem av dem river av sitt jobb?
Ja du, jag skulle ju tyvärr, alltså en av de här personerna, jag har inte lärt mig alla dina benämningar än.
Nej.
Men en av de här personerna har ju väldigt tjocka ögonbryn.
Det är nummer 3, den utslitne, den som letar energi.
Ja. Jo. Den personen ska säga, för
jag kan se, hur han liksom sitter i logen innan och liksom verkligen, ja, okej, nu går jag in och gör det här.
Ja, för han tycker allt det här. Han tycker också att han inte kan göra något halvhjärtat.
Nej.
Och han älskar sitt yrke egentligen.
Ja, det gör han.
Och han har nog inte liksom så här uttalat för sig själv att han är jävligt trött på det, men han kanske är det.
Jag vet inte. Men så här, Marie Lundström är sjukskriven eller vad det nu är, tjänstledigt, och han ska gå in och göra hennes bokradio. Ja, Men då gör han ju det. Och det är ju inte dåligt. Men det är som att... Nej, inte på något sätt är det.
Men det blir liksom inte omyskligt heller.
Men det är som att det hörs. Att det liksom inte är, står överst på önskelistan. Och om man bara betonar vissa ord med jävla kraft alltså, så får man liv i det. Nej, det här är kanske för elakt.
Nej, det är inte för elakt, därför att det här är liksom en person som vi respekterar väldigt mycket.
Ja.
Det är bara att jag tror också att det kan vara svårt för en sån person. Mm. Som är otroligt väl etablerad och som alltid kommer att vara liksom efterfrågad på till exempel Sveriges Radio.
Oh, ja.
Åtminstone tills den är 67 och ett halvt eller hur jävla gammal man nu är när man avpoliteras. Ja. Nej, men det är lite som människor som jag har träffat som har varit fast anställda på institutionsteatrar, och just därför att de är det. Jag vet inte om den här programledaren är fast anställd, men liksom, om man är liksom väletablerad.
Mm.
Att man just att det når en viss punkt där man har blivit väletablerad för att man gjorde sin egen grej. Och sen känner man plötsligt att man måste fortsätta leverera det som förut var ens egen grej.
Mm.
För att få behålla sin position.
Mm.
Och så har det börjat växa fram något helt annat. Som är ens egen grej nu.
Mm.
Som man faktiskt inte vågar. För det är inte så att bara för att man är etablerad så har man en fantastisk självkänsla och tror att allting kommer funka. Man Nej. Är lika rädd fortfarande.
Mm. Mm.
Och då vågar man liksom inte, om man har en väldigt stark profil, frångå den.
Mm.
Och då blir det så här.
Då blir det så där. Men att de inte vågar vara sig själva, det är det som jag tycker är intressant i det här. De vågar inte riktigt det. De vågar inte liksom klä av sig och bara vara, utan de sätter på sig en hatt.
Ja, men det är nog, det är ju dels för att det är det svåraste som finns, att vara sig själv.
Ja,
men sen också kanske att för en del så kan det kanske vara hatten som är belöningen.
Mm.
Om man är liksom livrädd och känner sig utsatt, och det har vi ingen aning om, jag vet ingenting om någon av de här Nej. personerna, men om man är utsatt och livrädd större delen av sin vakna tid, och så har man en hatt man kan sätta på sig när man blir någon annan.
Mm.
Så kan det kännas för mig faktiskt i perioder. Inte med skriva kan man inte göra med hatt, men till exempel när det gäller den här samtidsterapin som vi har på Brunnsgatan.
Mm.
Där jag ändå försöker liksom sätta på mig smink, ha någon sorts kläder som jag vill ha.
Tack
snälla. Och att jag vet att jag måste ha någon sorts persona när jag presenterar den där föreställningen. Mm. Att det är så jävla skönt. Att det här är ett hål i verkligheten.
Mm.
Och jag måste gå upp på scenen och göra det här. Jag måste presentera de här personerna. Jag måste vara underhållande på olika sätt.
Mm.
Improvisera som jag gör varje föreställning.
Mm.
Och att det bara är en version av mig själv som gör det där.
Mm.
Och det var så jag på något sätt blev... Det var därför jag till exempel älskade det här med... den här tv-serien som heter Fame, där de går på School of the Arts i New York. Och också jag gick på TBV jazzdanskurs och lekte att det var Fame.
Mm.
Det här är typ mellanstadiet.
Mm.
Och det här att the show must go on, vad som än händer så gör vi det här.
Ja. Och men det där är ju på en scen. Då ja, precis. Jag, det är ju någonting annat. Det är liksom någon slags stiv, eller hur?
Det är nog helt där.
För det är ju inte alls så lika intimt som när du går och lyssnar på liksom P1-kultur i dina öron.
Nej, då går det ju inte att den som pratar har en hatt på sig.
Nej, det är ju det.
Men den kanske vill ha det.
Ja.
Den kanske inte orkar typ visa. För att det man egentligen gör är att man i princip visar fittan.
Ja.
Alltså, vad är mer privat? Mm. Om man tar bort allt visuellt, vad är då mer privat än ens röst?
Mm.
Det finns ju vissa typer av röst som... man inte skulle kunna leva tillsammans med.
Nej, just det. Nej, precis.
Om någon har en för obehaglig röst så går det inte.
Nej, det går inte.
Fast någon annan kanske älskar just den rösten.
Ja, ja.
Det är ju så pass intimt.
Ja, det är det ju.
Men
ja,
jag tror att om man vågar vara sig själv så kommer det ju att bli. Då kommer man bli Mats Nileskär.
Ja, ja.
Eller Lotta Bromé eller Robert Aschberg.
Mm.
De är ju fullt ut. Eller Lars Lerin för den delen, även om han inte heller är i radio. Alltså inte fan irriterar man sig på Lars Lerins sätt att prata.
Nej, men det är ju bara för att han är exakt likadan på vad han än gör. Nej, men det var ingen... Nej, men det var ju ingen kritik.
Nej! Nej, absolut inte.
Nej, men han verkar ju vara sig själv, oavsett om kameran är på eller vad...
Men det är han ju.
Utom vad han gör.
Han är helt sig själv.
Ja.
Alltså vet man ju, vi har ju sett Lars Lerin massor med situationer.
Ja, där det finns ingen skillnad.
Nej.
Det är det som är så fascinerande.
Men han är kardinalexemplet då på det som vi efterfrågar här.
Ja.
Någon som helt enkelt inte byter röst.
Nej.
Och jag tror inte att till exempel Mats Nileskär eller Robert Aschberg eller Lotta Bromé gör det heller. Utan de pratar så här.
Mm.
Och en del råkar ju prata på ett sätt som råkar vara bättre än allt man skulle kunna lära sig om hur man pratar i radio.
Mm.
För det är ju något som går utanpå det här med att ha en behaglig röst eller så här, utan det är ju liksom någonting att någons identitet, att väldigt mycket av en viss persons identitet sitter i rösten.
Mm. Ja, vart tar det här vägen?
Eller så pratar man så.
Nej. Vi förstår vad vi menar.
Vi förstår vad vi
och
menar.
Ni lyssnare förstår också vad ni menar. Vi menar. Jag hoppas att ni förstår vad ni menar. Det börjar bli som den där pån igen. Nej, ja. Ni förstår säkert vad vi menar.
Ja.
Därför att vi är ju oss själva just nu. Jag är i alla fall mig själv just nu.
Ja.
På gott och ont. Alltså jag tror att det är många som skulle tycka att både du och jag är väldigt obehagliga.
Det är också något osunt kanske. Alltså det är också, alltså mitt intresse för hur de här låter är kanske inte riktigt friskt.
Det heller. Tror jag inte.
Nej, det är nog inte.
Jag tror det finns väldigt mycket skumrask i det där.
Det gör det ju. Ja. Det gör det ju. Så att vi får lägga in det i leken. Så
man förstår ju mest att det är... Är det några det är fel på i just det här avsnittet så är det ju oss.
Ja,
det är vi som liksom ger utlopp för saker som inte riktigt hör hemma.
Nej.
I möblerade rum.
Men hör du, om du skulle försöka vara lite mera P1-kultur då, Martina, hur skulle det låta då? Mm. Om du skulle kanske prata om Ulrika Linders bok Återvinningscentralen.
Ja. Nu leker jag att det sitter ett puffskydd framför mig här. Ja. Det gör det alltid.
Just det, och en grön lampa lyser.
Mm. Just det. Hon är örebroare. Hon är mamma. Och på senare år har hon faktiskt också blivit en uppskattad Instagram-profil. Jag pratar om Ulrika Linder. 36 tror jag. Vänta. Där får du klippa. 36 år ung. Kommer hon nu ut med Återvinningscentralen. En serieroman kretsande kring, ja där sa jag det, det kretslopp som...
Så roligt skulle du inte ha, förlåt.
Nej. Nu kommer hon ut med Återvinningscentralen på prestigefyllda Galago, det legendariska serieförlaget. Hon skildrar något så i konsten underskildrat som livet på en återvinningscentral.
Down by the old mill stream where I first met.
Ja.
Ja, nu hade jag ju glömt hur vi skulle runda av avsnittet.
Just det.
Vi skulle göra en ava.
Ja,
var det så?
Det var så. Jag hade ju egentligen tänkt att vi skulle prata om den här boken.
Ja.
Ulrika Linders Återvinningscentralen. Men vi kanske får spara det till
jag
nästa
måste ju
gång.
Läsa den.
Ja, och du har fått den idag.
Det konstiga var, förstår ni lyssnarna, att Ulrika Linders Återvinningscentralen låg på bordet när jag kom. Och innan jag åkte hit så hamnade den också i min brevlåda.
Ja.
Ser ut som en tanke.
Ja.
Men ska vi göra så här då, att vi gör en liten cliffhanger?
Det gör vi faktiskt. Då kommer vi få prata om Störiga typer på återvändningscentralen.
Gud vad roligt.
Besservissen. Containerklättraren. Aggressiva pappan. Utsocknes. Skogsmullen. Det finns så mycket att hämta i den här boken.
Jag tror att det är jättespännande att jobba på återvändningscentralen.
Ja, ja. Och det har alltså Ulrika Linde gjort. Och sen har hon då tecknat en svinrolig bok om hur vi är. Och den är så jäkla perfekt just nu i pandemitider. När människor har så svårt att följa rekommendationer och instruktioner.
Men ändå måste de ju åka till återvinningscentralen.
Ja, det måste de ju göra. Men alltså mängden fel de gör inne på återvinningscentralen det är trots att det står på en container exakt vad som ska vara i
det
den.
Det är så pedagogiskt. Ja. Det är inte bara står. Nej. Utan bredvid är det också en teckning.
Ja.
Föreställande det man kan slänga.
Exakt. Men därför är det inte alls konstigt att vi inte klarar av att följa Folkhälsomyndigheten. Men det kan vi spar det för nästa gång.
Vi spar det. Jag skulle vilja bara rekommendera Instagram-kontot också, diskbänksteknaren.
Ja.
Det är väldigt roligt. Ja, jag brukar inte skratta så mycket åt sånt där, men det här är fantastiskt.
Och vi vill ju ha roligt.
Vi vill ha roligt.
Ja.
Hör ni det? Allesammans. Ja. Sveriges Radio och hela bunten.
Just det.
Roligt. Vill vi ha. Skål för det.
Skål. Var det avrundningen?
Det här var alltså en podcast från Expressen Kultur med Gunilla Broders och Martina Montelius. Vi ses igen om precis 2 veckor. Nej, nu har vi käkt. Nej, Gunilla, hur var din goda mat? Nej, hur var din mat utan att jag lägger ord i munnen på dig?
Den var, alltså jag var ju lite skeptisk. Jag tänkte, det är ju typiskt när man är så att säga, vegetarian eller vegan, då ska de alltid bära in någon jävla kol, va?
Ja.
Ja. Men jag ger mig. Jag fick backa. Det var en bra kol. Den var spetsig. Den var mjuk. Den var god. Och den låg på en bädd av en slags lins. Stuvning.
Och den var salt.
Den var
vilket
salt.
Gav en matigare känsla.
Ja.
Annars så brukar ju allt sånt här som kol och salladsblad och sånt vara ganska smaklöst.
Ja, och lite sött kan det vara, va?
Ja, men här hade de tagit i med sältan. Man hade vågat.
Nu anstränger vi oss här, som ni märker.
Ja. Ja.
Men, och
men det ska
extra plus för brödet.
Det var väldigt gott bröd.
Mm.
Ja.
Och ja, vi hoppas att vi har dragit vår, eller lagt vårt strå till stacken. Vad heter det?
Vi har dragit vårt strå till stacken. Det är väl det här att...
Ja, det har vi har dragit gör. Som myrorna. Och att den här restaurangen kommer att överleva den här pandemin.
För det vill vi tacka oss själva. Vi ses om 2 veckor. Ha nu en riktigt skön avslutning på januari månad.
Det var ett trevligt tonfall.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.